Adrian, när du går på stan en het och svettig sommardag, klär du bums av dig och låter alla i din närhet beskåda din dadbod, eller kyler du din kropp med kläder?
Hör du, alltså nu sa du ju het och svettig, och det, jag är ju definitivt övertygad att jag är het och svettig.
Så du är inte en dadbod?
Alltså jag... Nästan tyvärr, alltså med tanke på det som jag tänker tala om idag, så nej, jag saknar den här liksom finländska rödflammiga kaggen som alla har haft genom tiderna. Men nu är det ju så att liksom, särskilt äldre män så bör ju vara så tränade, nej, egentligen alla, att det är liksom så att antingen så ser du lite ut som, vet du, traditionell kar utan skjorta, men det är ganska få. Men sen så har du de här som är super ripped. Och de brukar sen vara mycket mer ensamma. Så det ska vi tala om.
Det ska vi fundera på. Det är spännande. Bra. Anne, när du för ett samtal, önskar du då att det aldrig tar slut? Eller önskar du att den än skulle ha tagit slut?
Det är bara de två alternativen.
Ja, de ger jag till dig.
Ofta är samtal lite för långa. Vad känner du själv?
Det är ju alltid jag som pratar, så det, jag tycker ju inte att de ska ta slut.
Men är det ett samtal om bara du pratar?
Ja, man vet inte. Det här hoppas jag att vi redan är ute där. Du ska prata om samtalskultur.
Ja, och faktiskt de flesta tycker, enligt undersökningar, att ett samtal pågår för länge. Tänk på det. Nästa gång ni öppnar munnen.
Hörrni, mitt ämne då. Skulle man ge bort sina pengar för att istället få leva i ett land där cannabis växer fritt och käkas av grisar, och där man kan få rita könsorgan på väggarna och till och med uppmuntras till det? Det här ska vi till sist fundera på idag.
Alltså, äta grisarna cannabis?
Det är deras mat. Hej, det där. Vi börjar ändå där som det brinner mest.
Nice.
Adrian Pereiras kropp. Varsågod.
Good. Okej, så vi ska börja verkligen på den punkten. För alltså, jag hade ju tänkt fråga er liksom, så där äldre män med eller utan skjorta. Men då blir ju frågan då direkt så där, Kia och Anne, jag med eller utan skjorta?
Hur kan man svara korrekt på det här? Alltså, ska man svara vad man på riktigt tycker?
Ja, absolut.
Eller sådär att vi vill fortfarande vara din vän?
Nej, ni är inte min vän.
Aha, okej.
Okay. Jag får ju betalt för det här.
Korrekt.
Alltså, nu just, för att jag ser ju... Jag pratar nu om det här. Jag tycker inte att man ska prata om folks utseende så jättemycket. Nej. Men alltså, jag ser på det att du har tränat mycket. Ja. Så jag skulle vilja säga nog att du ska inte ha kläder på idag.
Okej. Okay. Okej. Okay. Och hur är det med Kia?
Jag måste ju säga då tvärtom att jag tycker att du kan ha på de där kläderna. Jag ser nog hur tränad du är.
Ja, okej. Okay. Jättebra. Jag tänker inte klä av mig här för vi är på radio fast det finns kameror här. Men alltså, grejen är ju den att... Alltså jag ska börja med att dra en liten story så att ni förstår hur jag kommer in i det här. För jag är faktiskt orolig. Jag vet inte själv, jag strövelar mellan er båda.
Är du orolig att du är så snygg?
Ja.
Jag älskar det här. Alltså, inget fel på ditt självförtroende, Adrian.
Mitt självförtroende är botten. Men jag liksom... Alltså,
Okej, vet du vad? Det är inget fel på din kropps... Vad heter det? Vad heter det när man har så här kropps... Heter dysfori?
Ja.
Så det har du inte.
Jo, det har jag också.
Men har du det också?
Ja.
De mest vältränade människor har...
Ja, mest kroppshat.
Kroppsdysfori. Ju mer du tränar, alltså det har gjort undersökningar på det, att desto mer förvrängd bild har du av dig själv. Och speciellt bodybuildare.
Vi börjar här.
Ja, vi börjar... Absolut.
Varsågod, Adrian.
Alltså, det här var ju exakt det som jag tänkte vi skulle ta. Men vi skulle tala om det i termer av sommar.
Det är bra.
För du har helt rätt, Anne. Alltså, det finns forskning nu. Det var liksom, alltså, forskning som har gjorts på typ Twitter-profiler då, och typer som är ripped, alltså snygga män liksom, ja, som puntar på gym. Och då har man kunnat liksom komma fram till att de känner sig... De känner att de har dåligt sexliv. Liksom. Och de blir också bortvalda av kvinnor. Alltså, kvinnor attraheras inte av män som är ripped. Liksom, desto större muskler, så desto mindre attraktionsförmåga. De enda som gillar ripped dudes är män.
Ja, men det förstår jag.
Hur förstår du det?
Är det något homoerotiskt?
No, det är det också. För att män tänker så, det är så det här alfamän. Det är nästan bara män som håller på med det. Det är inte så vanligt att kvinnor går och tänker aktivt på alfamän. Vi kanske gör det under medvetet, men en sån här riktigt tränad man, så det sätter ju krav på en själv också. Alltså, jag tror att det, vad jag har hört, nej, men jag kan inte säga dina grejer nu.
Nej, men du får säga absolut, för att vi spinnar bara vidare. Du har redan röjt alla mina tankar. Fortsätt.
Nej, jag tänker att en man som är jättevältränad, så du kanske, du sätter det krav på dig själv också.
Alltså som kvinnan i förhållande.
Jag tänker att du är ihop med mamma. Det här stämmer inte alltid. Jag har varit liksom jättevältränade män. Och de har låtit mig vara helt hur jag är.
Men har du börjat jämföra dig då med dem?
Aldrig någonsin. Eller jag brukar inte jämföra mig, det går inte. Jag tänker inte så mycket på mitt utseende. Det är inte vad jag säljer mig själv med.
Men du har liksom en spegel bredvid dig och du sminkar dig själv och du säger att du inte tänker på ditt utseende.
Jag vill inte att någon ska älska mig eller någonsin med något som har med mitt utseende att göra.
Okej, okay. Janna. Okej.
Okay. Kia, svara.
Kia, svara.
Vad var frågan?
Jag glömde.
Nej, men alltså det som jag tänkte var själv så där, just det här att hålla på att tänka på sitt utseende och då att jämföra sig själv med mannen, att du skulle inte liksom, du skulle inte gå till en man som är jättetränad. Du skulle välja kanske en mera mulligare man.
Men jag var tillsammans med en sån här professionell fotbollsspelare. Det var ju vidrigt i sig alltså, men han var ju verkligen ripped. Jag måste säga, efter hans träning, jag måste stå på hans rygg. Liksom för att han skulle släppa, musklerna skulle, alltså tur att jag väger ändå ganska mycket. Så det hade också någon skillnad att jag ställde mig på hans rygg och gick av honom. För att de där musklerna skulle så bli lösa. Men alltså han var ju otroligt ripped alltså. Så jag kan inte säga att jag känner igen mig i det där. Däremot gillar jag nog också dad bods. Och nu funderar jag att jag liksom tog in det kanske helt på ett fel sätt. För det var inte dad bods du ville prata
men,
om.
Nej men det här funkar jättebra. Alltså det här, jag tycker att det här är en jättebra start. För att alltså, om
borde man säga vad en dad bod är? För jag funderar att det är ju ett uttryck från 2015.
Ja, alltså en dad bod då, den här liksom den, alltså,
Leonardo DiCaprio var väl bilden av en dad bod. Lite mullig
men ändå snygg.
Alltså, jättesnygg.
Alltså det är alltid en snygg kar. Det är bara liksom hur man sätter liksom, är det muskler eller är det liksom mera fett?
Jag tänker ändå att en dad bod är en sån att man ser att liksom, där är muskler, men sen är det också lite mulligt för det är liksom det är en lite en pappa. Ja. Kanske många nätter inte sovit.
Nej.
Suttit lite för mycket i lekparken och så vidare. Och det blir en dadbod på något sätt för att man hinner inte om man är så trött. Och då är den ju mullig och mjuk men ändå tycker jag att det är musklerna där. Det här låter ju fruktansvärt. Varför står vi och pratar om sån här utseendehets?
Men det är jättebra. Och det där tycker jag att är en bra förklaring på varför man kanske skulle gilla. För där finns både den här tryggheten som kommer med musklerna. Men sen finns också tryggheten med att veta att han kommer att sköta om barnen. Han kommer att vaka. Han är ansvarsfull. Allting i ett och samma liksom paket.
Eller att han äter pizza och dricker öl, måste jag säga att det är jätteviktigt för mig, för det är så tråkigt om det skulle säga nej, jag ska bara ha liksom sallad och vatten. Det här måste jag säga, det är faktiskt min största orsak till varför jag tycker om dadbods. För då ser man på dem. Den där kroppen har liksom ätit en pizza och druckit en öl ibland.
Ja, okej, det här är superhjärna. För att alltså grejen är den, alltså jag kommer in i det här samtalet då från den punkten att jag var, alltså nu under sommaren, så jag har liksom kommit till den punkten att jag, först så tränar jag, så blev det varmt, så var jag sådär att varför har jag på mig en skjorta, det är varmt och jag tränar. Så tog jag bort skjortan, så började jag träna utan skjorta.
Nej, vad bra, i gymmet då?
Nej, ute, jag är ute. Jag gymmar aldrig, jag tycker att gym är liksom frånstötande. Jag använder bara kroppsvikt.
Förlåt, jag trodde att du gick och lyfte tyngd där.
Jag lyfter bara mig själv.
Ja, ja.
Men är du i sådana här utegym?
Ja. Alltså helt sådär Miami-aktigt. Liksom. Springa med du hopprep och sen så börjar jag hoppa. Och sen så kommer
jag gillar det.
Och sen liksom håller jag på och skuggboxa och sådana grejer. Sånt gör jag liksom när solen går ner. Liksom.
Är det sådär att man ser att solen går ner bakom dig, man ser din skugga. Ja. Det är också kanske någon jättebra låt i bakgrunden.
Absolut, det är Hall & Oates, vet du. Vad den heter, You're Out of Time, You're Out of Touch, vad det nu är, sån grej. Det är 80-talshits.
För två dagar sen tittade jag och min son på Rocky.
Rocky?
Ja, han somnade efter 20 minuter. Följande dag sa han, vad var det där för shit, mamma? Men tyvärr är det så här, med, jag tycker att det var en jättebra film. Och det, nu tänker jag bara på Rocky Balboa.
Ja, men jag heter Adrian också.
Adrian!
Ja, du ska bara veta hur många som skriker det där åt mig. Ja. Nej, men det som var grejen var den, alltså jag var ute och gå i Puolaparken i Åbo. Det är alltså en jättevacker grässlutning. Och där var liksom, vet du, heterosexuella par. Och där var de där mulliga männen med de här, vet du, kvinnorna. Och sen fanns det den här ena mannen som stod upp på liksom sådär kröne där vid typ sådär, vet du, det här slottaktiga konstmuseet. Och han såg ut som en Oscar-statuett. Han var helt rakad från topp till tå, muskler så det inte gick att dölja med byxor, vet du. Och han var helt ensam, vet du. Och jag vet du, var sådär att, men han gör ju allt rätt. Att varför är inte han med de där brudarna? Och du, Kia, har ju helt rätt i det. Alltså brudar, det finns forskning som jag sa som inte, de attraheras inte av den här mannen överhuvudtaget, för att han lever ju inte ett liv. Han lever ju bara för att se ut som han gör.
Mm.
Men det som är jätte, tycker jag, intressant i det här. Det finns alltså en sån här amerikansk psykiater och författare som då, han heter Alok Kanoja. Och han kallas Healthy Gamer på YouTube. Han är min man crush. Jag vet att Anna också nu tycker om honom.
Dr. K.
Dr. K, ja, exakt. Och han har då dels talat om det här liksom att rips dudes är ensamma. Men också om det att det enda män egentligen kan styra i dagens läge är sin egen kropp. Du kan egentligen inte styra om du får ett jobb. Du kan inte styra om du får en familj. Har du barn att vaka med på natten? Och då hamnar du in i ett sånt här beteende som jag tror att människor som känner igen ätstörningar känner igen det här. Att du liksom, du gör allting för att maximera hur attraktiv du är. Och ironiskt nog så blir du mindre attraktiv när du gör det. Att det är liksom det som jag har själv varit sådär. Att jag kommer från en punkt, om vi tänker några år bakåt. Så då hade jag dadbod. Liksom. Då hade jag vaka, då drack jag liksom vad jag än drack åt, vad jag än åt och brydde mig inte så mycket om mitt utseende. Och jag var helt liksom, inte var det någon som på det viset ragga på mig någonstans. Och nu, när jag går på gatan, så Anne, du är inte den enda människan som skulle vilja se mig utan skjorta. Det är ganska många människor som jag märker att kollar in mig. Så jag har inte på det viset problem med just den biten. Men jag vet att det att de kollar in mig betyder inte att de kommer att bli ihop med mig.
Aha.
Nej, de vill ha bara din kropp.
Och inte ens nödvändigtvis det.
Jo, de vill ha din kropp. Alltså det, jag läste undersökningar att just de här rippade männen, så kvinnor och förstås andra gaymän ser dem som liksom partner för att ha sex med. Kortvarigt.
Så de får aldrig det här
nu kan de ju få
stadiga
det.
Förhållande.
Och sen så vet jag, vi måste också komma ihåg att alla vill inte heller ha ett stadigt förhållande. Säkert majoriteten, men alla vill det verkligen inte.
Jag måste säga att det är spännande när du pratar om det här. Jag har pratat om botox för en tid sedan på våren i sällskapet. Och det där, då konstaterar jag att den här botox-grejen, för män gör ju nu också jättemycket botox. Och att det handlar liksom om det här, som, vad heter han, den här filosofen Baudrillard?
Baudrillard, ja. Jean Baudrillard.
Baudrillard.
Alltså hyperrealism.
Så säger jag liksom att kroppen är den sista utposten i dagens kapitalistiska värld. Eller han sa ju det då, men att man kan liksom se det på det sättet. För att när vi inte mera kan kapitalisera på saker runt oss, så vänder vi oss inåt. Då börjar vi kapitalisera på kroppen. Och manosfären har ju tagit det här till sig. Att de verkligen, alltså, de har ju gått in nästan i wellnessindustrin.
Absolut.
Och säljer liksom, de kapitaliserar på ditt utseende. Men jag tänker också här, som kvinna är det här gammal skåpmat. Alltså det här är ju som kvinna, jag tänker lite, blir du behandlad som en kvinna?
Ja, men grejen är ju den, alltså jag håller helt med. Alltså dels tycker jag att här finns en intressant jotto, dels med det här att man fokuserar på kroppen och wellness. För då kan man ju till exempel då Naomi Klein, så hon tar upp i doppelgångar det här att fascism, nazism hänger ihop med wellness. Alltså den ideala kroppen och den ariska mästarrasen går hand i hand.
Ja.
Funkar jättebra. Men sen tänker jag det här med det gamla skåpmat för kvinnor. Så ni har båda berättat att ni har varit ihop med män som har varit superrippade. Jag har inte ännu varit ihop med en kvinna som har skött jättemycket om sitt utseende. Jag har liksom bara varit ihop med kvinnor som inte har skött om sitt utseende.
Mm.
Liksom. Så jag tror att det har skett en viss typ av flipp. Alltså det är liksom, jag kan inte ens kräva av kvinnor så där, vet du, att hej, att skulle du kunna träna lite? Det skulle vara ganska nice om du skulle träna lite.
Nej, det skulle inte landa väl.
Nej, men det har folk sagt åt mig. Det har folk sagt åt mig, att skulle du kunna ha tajtare shorts, du ser så jättebra ut i tajta jeans, liksom, vet du, så här, får jag röra vid ditt skägg, får jag ta på dig? Och jag är bara sådär att, en del av mig är sådär att, ja, för att det här är det som jag skulle vilja att folk gör, men jag skulle också vilja kunna göra det tillbaks. Det skulle vara kul att göra det tillbaks. Det skulle vara liksom väldigt trevligt. Att det här blir liksom en sån situation där gammal skåpmat nu har bytt på ett sätt som inte är jättevettigt överhuvudtaget. Och jag tycker att den underliggande problemet här är ju ändå vad det säger om oss. Det här liksom att det blir en form av ätstörd inriktning på omvärlden. Jag kan inte störa någonting annat än om jag får magrutar.
Mm.
Liksom. Har ni några tankar om det här?
Nej, men det är exakt så. Och det är också det att alla är ju inte ätstörda som är vältränade.
Nej.
Men det är det saken som jag tycker kanske är lite svår. I det fallet. Det är synd. Jag tycker det är så väldigt synd om män i det här fallet, speciellt unga män. Och den här, det har nu kanske, jo, det har det att göra med det här turismen till Istanbul för hårtransplantationer. Alltså, det är helt galet. Och det är också ganska roligt för att folk med mycket testosteron, män, så får lättare muskler, men de har också tappat ofta hår också. Det hänger ihop.
Mm.
och de här operationstrenderna, hur vi normaliserar det. Alltså det är så grymt.
Ja, alltså jag tycker det är så gärna för det här. Jag visste inte om Istanbul, jag visste bara om Sydkorea. Att de har ju en otrolig liksom boom i skönhetsoperationer. Men just den här Healthy Gamer-youtubaren, så alltså, han har en video om just att man tappar håret. Och han var så där att all forskning tyder på att du är fucked. Liksom vet du,
alltså vet du, om du har tappat håret, är du fucked?
Ja, alltså män som tappar håret, det hänger så starkt ihop med en negativ uppfattning av liksom din maskulinitet.
Uh-huh.
Att, och hans tips var att okej, om alla förväntar sig att du är svag och att du är tråkig, så har du alla möjligheter att överträffa deras förväntningar. Du har alltid en möjlighet att överträffa deras förväntningar. Och det gjorde mig faktiskt ganska glad. För det är så som jag brukar gå omkring i världen egentligen. Jag brukar bara gå omkring och tänka att alla människor tycker att jag är shit. Så där är jag alltid bättre.
Du har den där finska synen på att se på lycka.
Jag tycker inte att Finland har en syn på lycka.
Nej, men vi är ju ändå alltid lyckligast.
Men Arjen, alltså, tänker du sådär på riktigt?
Att folk
inte tycker om det, att de inte förväntar sig något av dig?
Ja.
Okej, Kia, hur har du det?
Att jag går omkring och tänker att folk inte tycker om mig.
Nej, vad tänker, eller om du alls tänker på
eller,
det.
Eller om jag inte tycker om Adrian.
Tycker du om Adrian?
Ska jag vara ärlig? Eller,
jag får betala för det. Jag får betala för
programmet. Det där, nej, men det är ju en ja, det är ju alltså inte en så jättebra bild av dig själv du har i så fall, tänker jag.
Nej, men det finns ju jättemycket inblandat i det där. Jag tänker att det är ju i någon mån så... jag tror ju... Alltså det här är inte hela sanningen, men jag tror ju att överhuvudtaget är det att man till exempel... att ha invandrarbakgrund så gör att du bygger hela din identitet på hur nyttig du är för samhället. Och då blir det hela tiden en sån situation där det är sådär, okej, vet
folk
du.
Men hej, är det därför man tänker då? Tänker du alltså att folk tittar på dig därför att man direkt liksom bara kan tänka sådär, okej. För på grund av hur du ser ut så kan jag alltid utgå från att du har invandrarbakgrund. Utan att ens prata med dig.
Jag tror att det är så internaliserat vid det här laget att det är svårt att säga. Men det är ju också ganska roligt för att Hesari hade en sån här jotto för att ta en sån här litet hopp. Var ju sådär att invandrare anställer sällan finländare för att de anser att finländare är för lata. Det går ju inte liksom så att man bara kan tycka synd om den ena, utan det här liksom, vet du, verkligen, det går ju hela tiden en viss sån här, om vi ska ta till filosofer, så finns det en sån här Foucauldiansk maktaspekt här.
Alltså det har ju varit en extremt stor debatt hela våren, faktiskt på DNs, Dagens Nyheters insändarsidor, där det handlar om att en moderat som har blivit, alltså en gubbe cover med Kristersson, vad heter han?
Ulf
Kristersson,
ja.
Alltså statsministern i Sverige.
Ja. Mannen man kan besöka som journalist när som helst.
Ja, mannen man kan besöka som journalist. Det var ju här under våren som en journalist tog sig in i hans hus för att genom hans fru. Nåja. Men alltså att den här hans före detta partikollega, det var en publicist, gammal gubbe som blev sjuk. Och det där hamnade på sån här vårdhem. Och sen skrev han en insändare, det här var under våren, att jag måste gå ut ur Moderaterna. Jag håller inte med om er invandrarpolitik. Att ni fokuserar helt fel. Att liksom det är de som har hjälpt mig. Det är de som hjälper mig nu när jag har, liksom, i mitt värsta tillstånd. De är det mest intima.
Mm.
Och nu har Kristersson svarat. Okej, jag ber om... Det är ju jättesynd, men så här är liksom Tidöpartiernas politik. Att jag menar här, det är jätteintressant hela den här invandrarfrågan. Att ha liksom media hela tiden fokuserat helt fel. Speciellt i Sverige när man har bara fokuserat på det kriminella.
Ja, men sen är det ju också, när vi ska hålla det här kort. Men i England så var det ju nyligen en knivhuggning där det var liksom en, vad heter det, en pojke som då inte var vit. Som hade knivhuggit en annan pojke då som jag uppfattar som vit. Och sen hade den här knivhuggaren sagt åt polisen att han sa något rasistiskt åt mig, att det var liksom ett försök från hans sida på mig. Och, och då hade polisen agerat helt inom citattecken rätt. Och de hade den här, jag tror att den här typen som blev knivhuggen så han dog. Men jag är inte riktigt säker på det. Men det som jag tänkte ändå säga så här, innan folk börjar tycka synd om mig nu för hur jag ser på mig själv och ser ut. Så det här finns ju en jättebra utväg här nu. Alltså det är sommar. Det är människor som är lättklädda. Och du kan för en gång skulle se exakt vem det är som mår dåligt. För de är ripped. Alltså ripped dudes. Men du ska inte tycka synd om dem. Du ska liksom vara sådär att okej, är någon av dem möjligtvis på gränsen att bli ripped? För du kan rädda den där typen från gym. Du kan faktiskt gå fram till honom bara vara sådär, vet du, inte vet jag... tafsa på honom för att män tycker om att man tar dem på reven. Du kan vara så där, vet du, att jag har varit ihop med en amerikansk fotbollsspelare. Jag vet hur man går på din rygg. Mm. Och sen så drar du hem honom och så går han inte och puntar. Och sen har du räddat både dig själv, två sexliv och ett par förhållande för x timmar som du orkar stå ut med honom. Ni kan också rädda mig förstås. Mm.
Tycker du, Anne, att Adrian ska kunna sluta prata lite tidigare?
Nej! Jag hade gärna hört mycket mera.
Bra.
Alltså det är så många spår nu och jag kommer komma på vad jag skulle vilja prata om på natten. För att det går inte så snabbt alltid. Men faktum är att samtal tar nästan aldrig slut när folk skulle vilja.
Men jag tycker att min åsnebrygga var fantastiskt. Nu är det dags för Annes ämne som ska handla om samtalskultur.
Jag tyckte att din åsnebrygga var jättesårande. Jag blev jätteledsen och rädd. Fortsätt.
Men Anne var på din sida.
Märkte du?
Jag var inte.
Men du var sådär, borde Adrian ha slutat tala tidigare?
Jag står att räkna sekunder här.
Ja. Anne, fortsätt.
Tänk dig så här, att du bjuder på mingelfest. Du kanske jobbar på ett företag och ni ska ha lite trevligt tillsammans. Så klockan 16 så serveras det fläderblomsaft med bubblor i festliga glas. Och ni får kanske små snittar. Och det blir nog program också, men det är om två timmar. Så tänker jag, nej fan, jag känner ju ingen här. Nå, Harald kommer flaxande fram till dig. Och du tänker, jag behöver inte stå ensam och skämmas. Harald kommer där och du ställer en fråga. Vet ni, Harald svarar. Och han svarar så mycket, vet ni. Han bara svarar och svarar och svarar. Och vet ni, han berättar sin kostym och hur han doktorerar en polyester på 70-talet. Och, och sen efteråt, den efteråt så säger han att han skriver meddelande till dig. Tack för ett härligt samtal. Alltså det var så ljuvligt att få prata med dig.
Hörde Harald av sig till mig?
Han skrev till dig och sen kanske han också skriver faktiskt att tyvärr har jag en partner att Anna skulle gärna vara ihop med dig.
Aha, okej. Okay. Han har också utgått ifrån att...
Han hade livets kväll. Känner ni igen er? Är ni Harald eller är ni den andra?
Gud, jag är Harald.
Jag ska också säga att jag är Harald. Fast jag skulle aldrig heller... Jag är Harald bara liksom den där första dagen.
Ja.
Att jag har inte sen pocka. Jag är nog bara Harald, alltså jag skulle bara njuta av det där, vad jag har fått glänsa. Att jag skulle säkert gå hem och vara så här, vitsi det var kiva ikväll, men jag ställde inte en enda fråga. Men inte gör det någon gång, här går jag. Men jag skulle liksom aldrig gå så långt att jag sen skulle skriva och täcka sen och vara så där att jag är ihop med någon ren. Men tack.
Den biten skulle inte jag säga. Jag skulle inte säga att jag är ihop med någon, till och med jag skulle vara ihop med någon, för jag skulle inte utgå från just det. Men alltså det som jag, alltså det här med att man hör av sig efter att det gör jag, och jag tänker att det är ett sätt att visa, inte bara liksom romantiskt intresse, utan det är också att liksom visa att du är viktig för mig. Liksom sådär. Sen kan man göra med det vad man vill, men jag tycker att jag är den enda som hör av sig till människor. Folk hör inte någonsin av sig till mig. Och det kan bero på att Harald så förtjänar ingen kärlek. Inte att jag...
Ja, det där har några gånger varit med, eller jag har varit med om det här så många gånger. Och det är mitt eget fel, varför står jag där och nickar och ler? Jag bara tycker att det är så awkward. Jag vet inte när ska jag avsluta, hur ska jag komma bort... Och sen så, ja, det är svårt att veta när man ska avsluta ett samtal helt enkelt. Det kan ju hända att Harald ville gå iväg. Det kan ju hända att det är jag som har liksom, han tänkte att jag måste nu berätta att Anne, hon står ensam här och vet ingenting.
Det köper jag. Jag köper båda de där förklaringarna.
Ja. Jätteofta har jag faktiskt, faktiskt inte numera. Jag tänker också att med åldern kommer det en viss integritet och hat mot mig som person. Men jag var yngre, så var väldigt ofta... Så jag var i en festprisse. Och då var jag väldigt ofta bjuden med på fester bara för att underhålla. Så jag satt alltid mig och min kompis på olika platser vid olika bord och var så där underhåll. Och det var helt, alltså det var helt nästan uttalat. Och det där, då kan jag väl kanske förstå... Vänta nu förstår... jag förstår kanske då inte den här att man frågar, utan att jag är liksom jättevan vid att min plats också på den här platsen var... Att prata med alla, underhålla, vara rolig.
Ja, men det är en annan sak.
Men det är en annan
för
sak.
Harald, liksom, jag menar, du tittar
Harald ofta... pratar inte med någon annan, bara med dig.
Nej, du brukar, för jag vet Kia, att du, liksom, man vet att om Kia kommer så då, blir det, då händer
jag
det.
Jag liksom försöker att prata med alla, få med, eller att man har någon jux.
Jo. Så det här Harald är något annat.
Men... Jag känner mig mycket mindre värdefull nu när du har förklarat det. Jag trodde att vi hade någonting, Kia.
Är det du som är Harald?
No, ibland, men du har ju talat med mig på fester också. För jag har ju gjort just det där att jag liksom har tänkt... Jag har ju slösat en stor del, tycker jag, av min tid på jorden med att just så där tala med människor jag inte har velat tala med. Ja. Just för att jag har liksom tänkt att vet du, oj stackaren, du talar inte med någon. Och nu har jag börjat tänka att vet du, livet är kort... att det är nog lika bra att sticka ifrån. Men jag har inte ännu kommit till den där punkten när jag ska gå fram till människor och hjälpa riktigt vill tala med.
Ah.
För de kan vara ganska skrämmande.
Men men det där är bra. Vet du, jag tycker att, för att man går ju oftast till de som man tänker att nu ska jag rädda den. För då får man också en fin position i sina egna ögon. Att man tänker inte att den där vill jag träffa. För det är lite det är rädsla där också, att man har något att förlora. Tänk om inte den vill prata med mig.
Det där är ju också, tänker jag, en ganska kvinnlig sak. Både det att man ska rädda någon och man får kicks av att rädda någon. Men också det där, vet du, inte vet jag, den där är safe. Jag söker.
Men jag har aldrig haft det själv. Jag går och pratar med vem som helst. Och speciellt, alltså...
Sådana som inte folk pratar med tycker jag att du alltid går och pratar med. Sådana som faktiskt är ensamma någonstans.
Jo.
Medan jag går omkring och underhåller så går du omkring och samlar upp de där människosjälarna. De där förtappade människosjälarna. Men jag tycker att det finns en skillnad. Jag ska fråga, är det en skillnad? Alltså, för jag tycker att vi också nu, eller det kanske jag som gör det, pratar om mingelkultur. Och är mingelkultur samma som samtalskultur?
Nej.
För det är det ju inte.
Nej.
För det minglande kan jag nästan idag kalla för networking. Och du har lärt mig det, eller är det Andrea Reuter? Hon är ju alltså en expert på att mingla. Att när man kommer på en fest så måste du prata med alla. Att du kan liksom inte... Det är klart att jag varje gång vi gör någonting tillsammans, jag och Anna, så skulle jag bara vilja sitta med henne och prata. Och du har alltid varit sådär att vi får inte sitta i samma bord. För gör vi det så pratar vi inte med någon annan. Så då får Harald inga frågor den kvällen
nej.
Av Anne. Och jag håller på där på sidan om. Att jag tänker här finns liksom... Ja, det är kanske en skillnad vad jag talar om. Att den här underhållningstiden... Men det där att du sitter och bara... Eller hur du beter dig i ett sådant sammanhang. Det är ju det du pratar om egentligen.
Ja, för jag tänker ju, för jag börjar tänka att samtalskultur, så det, jag skulle tänka att det kan innehålla mingelkultur, men jag kom ju in i det här egentligen från en punkt, alltså Washington Post hade en sån här intressant grej om vänskap och red flags och liksom sådär, vid vilket skede det är värt att börja tänka att en vänskap inte ska upprätthållas någon mera. Vilket kan vara ganska tabubelagt ämne egentligen. Liksom att vänner så de håller man ihop. Du är för dina vänner, du är för andra människor, du hjälper dem genom allting. Men det som jag tänkte på var just det här, just som du tar upp, Anne, med Harald, att han hör av sig, och det är som att du Kia tar upp, det här med att på något sätt förvänta dig att du står i centrum. Så alltså jag har börjat tänka om man kan ha vänner överhuvudtaget i Finland, utgående från den här listan på red flags, för det var liksom verkligen sådär att alltså, är det så att du är den som hör av dig hela tiden i den här relationen? Vad händer om du slutar höra av dig? Upphör relationen i så fall? Var sådär,
ja, du är den som tar hand om relationen.
Exakt.
Ja. Då är den andra vill inte vara din vän.
Nej. Och sen är det sådär, är det du som alltid måste du måste öppna upp dig. Liksom, det är du som börjar med att öppna upp någonting.
Ska vi ses? Passar det igen?
Ja, och sen sådär, vet du att jag har varit med om någonting nu i min vardag, och sen är den här kompisen och säger åt dig sådär, kanske efter, vet du, x antal mojitos klockan 2 på natten, sådär att inte är det så lätt för mig heller. Vet du, sådär att det där också skulle vara en red flag. Liksom, att det, och jag börjar vara sådär, men allt det här tycker jag beskriver en mycket finsk sorts, vet du, samtalskultur, alltså en jättedysfunktionell sorts samtalskultur. Vilket jag var sådär, men varför skulle man upprätthålla det här? Hur funkar människor i det här sammanhanget? Jag vet inte, kan ni förklara det här åt mig? Varför fungerar den här dysfunktionella förhållningen överhuvudtaget? Är det för att en är så desperat? En är Harald?
Ja, sen att vi inte riktigt kan prata om de här sakerna. De är jättesvåra att prata om ordentligt. Att tänk om man skulle ställa fråga, att det finns så mycket i väggarna att vad man får säga och vad man inte får säga. Att tänk om man istället skulle fråga att du har nu fejdat mina det där kaffeinbjudna nu 20 gånger.
Att är det något du skulle vilja säga till mig?
Ja, att är det så att du vill inte vara med? Ja. Vill du gå på kaffe med mig? Men i och för sig, jag skulle kanske tolka, jag skulle aldrig fråga det, för jag tycker att det är en obehaglig fråga. Så jag skulle hellre tolka det som att okej, den här vill inte nu. För att om du vill så finner du nog tid.
Exakt, och det är just det jag också tänker. Det, vad heter det? Alltså, jag har ju till och med vid ett skede, när jag var lite yngre innan jag fick den här integriteten som Kia talade om, så frågade jag faktiskt av en kompis sådär att jag tycker att det är så roligt att höra av mig till dig. Jag tycker att det skulle vara så roligt om du skulle höra av dig till mig någon gång. Att jag orkar kanske inte alltid. Och den här typen svar var sådär att nu hör du av dig när du orkar. Vilket jag var sådär, men du hör inte nu vad jag säger. Du hör på riktigt inte alls. Du vill inte höra vad jag säger.
Nej.
Och då är det liksom sådär, just att ska man då vara sådär, vet du, att ja, vet du, see you when I see you. Vilket fall det inte blir kompisar. Alltså man är ju inte vänner någon mer då. Utan då har man ju downgrade. Eller ska man verkligen göra sådär red flag-aktigt sådär att det här funkar inte, fuck it. Liksom. Samtalskulturen är så dysfunktionell nu att vi bara stryker bort.
Men jag bara man, ja fan, det är nog så jättesvårt. Men för att ta ett exempel nu, jag vet Kia att du har tidigare pratat om Adam Mastroianni, en forskare på en amerikansk psykologinstitution. Så han gjorde en undersökning med 806 personer. Det är inte hela världen och det var olika nog etniciteter och bla bla bla, åldersgrupper, men det är ändå en liten undersökning ish. Och då hade man både i laboratoriemiljö men också via enkäter fråga folk just om samtal, bara hur svårt det är att samtala. Och undersökningarna visar att det är bara 16-17% som tycker att samtal avslutas precis när de önskar det. Och då är det ju bara en av parten som tycker, den andra kanske sen har lidit och tyckte att det borde ta slut för jättelänge sen. Hälften av deltagarna, 48-52%, tyckte att samtal var helt för länge. Medan en andel, 31-34%, tyckte att det avslutades för tidigt.
Oj, vad spännande.
Och det har jag inte själv varit med om någonsin, att ett samtal skulle ta slut för tidigt.
Aldrig.
Nej, har ni varit med om det då?
Ja, jätteofta. Ja. Jag har ju börjat, redan förra året började med det här, att jag tänker ta tillbaka samtal, att man ringer till sina kaverin.
Ja, ja.
För att jag har tidigare bara skrivit, men jag är så lat, jag orkar inte skriva mer. Så började jag med så audiomeddelanden, ja. Då fick jag liksom, då tappade jag helt av mina vänner. Så nu jag började ringa dem, jag har inte många kvar. Men jag kan prata i timmar, alltså jag har ett rekord, en timme 48 minuter förra veckan med min kompis. Alltså att jag kan prata hur länge som helst, och då vill jag inte sluta.
Nej, men jag har haft samma jotto. Alltså jag har gjort samma resa som du, Kia. Där jag har liksom, först så skrev jag, sen så inser jag att de här skrivelserna blir bara mer och mer passiva och aggressiva. Sen började jag liksom skicka ljudmeddelande, men så märkte jag att jag blev rädd för svaren, för man kan ju inte, det står inte någon sån där heading.
Nej, det är så hemskt. Alltså den där ljudsamtalen, den är inte för mig.
Nej, för man vet ju aldrig.
Och jag säger
att play, så kommer det mitt i allt något, vet du. Man är bara så där, någon skriker och man bara så där, men va?
Mitt i allt är man besatt av djävulen, men man vet det inte.
Nej, exakt. Och sen så ringer man åt folk, och jag har ju exakt. Samma. Men jag tror ju, är det det, Kia, du och jag kommer från någon form av bakelittelefon, landesamhällesituation?
Men det gör Anne och...
Men ni borde ju ringa till varandra.
Jag tänker alltså, det värsta av allting här nu är att den jag ringer till är Anne. Hon har just berättat att hon aldrig varit med om ett samtal som har slutat i tid.
Nej. Oh, burn.
Nej, och nu vill jag, men det här är helt sant. Alltså, Kia är jättegoda vänner och det där väldigt ofta försöker avbryta våra samtal.
Nej, alltid.
Och, ja, alltid. Och det där, jag måste ju bara bli hård. Ibland börjar jag bara prata på dig. Och du säger, vänta, nej, jag vill faktiskt säga det här till slut. Och det där, ännu flera år höll jag på med sådär, att jag var sådär att jag kunde säga att just det. Alltså folk använder olika sätt för att försöka avsluta samtal. Alltså det här är inte bara jag som har det här problemet. Och det att man börjar säga saker som just. Det var ju fint. Att man hör vissa så här, vet du, förändring. Ja. Och nu hör ju den andra om den vill höra det. Ja. Och sen om du står tillsammans så börjar när folk lite skruva på sig och gå bakåt.
Backa lite.
Jag kan nästan gå i ett annat rum och du har Kia följt efter. Till ett annat
pratande.
Hus. Pratandes.
Walk and talk.
Och det där, jag kan få på vässan. Kia står inne i vässan och fortsätter.
Jag är i vässan mitt och talar.
Nej, okej. Jag vill distansera mig från Kia direkt. Det här gör inte. Jag gör det där som man ser liksom, du, i sådär romantiska filmer från typ, du, 80-talet. Det, liksom, folk sitter och talar och det är sådär, du, stearinljus, ja. Så det är mysigt.
Ja.
Och man vill inte att det ska ta slut. Det gör jag. Om du går in på vässan så skulle jag komma efter dig med stearinljusen och vara sådär. Liksom, att, ska vi fortsätta tala om dina drömmar? Det skulle jag ju fan.
Sån är jag. Alltså, jag ringde dig flera gånger och du inte svarade.
Har jag inte svarat?
Nej, jag undrar varför.
Men okej, okay, men för jag har ju tänkt att du bara vill underhålla mig.
Men alltså just det där att säga. Ja, just så. Ja. Men det, en sak som du är jättebra på, Anne, som du har lärt mig. Det är att jag har jättesvårt att avsluta samtal nämligen. Alltså, det är ett problem. Jag har det annars så här också. Alltså, du har lärt mig vara sådär. Okej, hej då. Luren på. Och det är så skönt. Alltså, mitt barn ringer ut till mig stup i kvarten och han avslutar alla samtal med tut. Tut, det är just när jag är sådär, mamma, jag tut. Så
alltså,
någon har lärt sig någonting av det här.
Men inte, det där är ju inte bra samtalskultur. Inte kan
du
göra det. Det kallas att slänga luren i öra på någon. Det har jag ju varit uppvuxen
med. Nej, man
har
faktiskt, alltså jag kan säga att både Anne och mitt barn försöker sluta det här samtalet. Och jag bara pratar på dem. Bara, till slut hör man bara, ja okej. Okay.
Okej, men du är ett specialfall. För jag tänker bara att inte ska ju folk liksom som lyssnar på det här börja bara stänga av alla.
Nej, det ska man förstås inte göra. Men inte vet jag är ett specialfall. För är det inte de här samtalstyperna det typ finns? Alltså, det finns den som pratar för mycket och den som inte vill prata så mycket.
Alltid.
Nej, men vad är jag då?
Jag har inte pratat med dig så mycket i telefon, kanske inte alls.
Men överlag, tänker jag. Jag pratar ju alltid, alltså det är inte bara telefon eller inte så pratar jag.
Jag har en kompis där jag pratar för mycket, eller för länge. Och jag hör att den andra är redan sådär att jag ska gå till gymmet nu och lyfta tyngd. Jag bara, ja men bla bla bla. Och det är också det framkallande, det här enda vännen av tusen inte vill prata så mycket eller så ofta, så det triggar i mig ett behov att nu vill jag faktiskt prata, att jag blir liksom extra attraherad av att jag skulle få höra min röst där klinga. Vilket är lite spännande.
Men jag läste den här Mastriani-texten om hans forskning. Jag tycker han är så spännande när han säger att man ska se på samtalet som att köra längs motorvägen, att det finns sådana, vad kallas det, sådana avfarter.
Ja.
Och att det är helt meningen att man ska ta dem, för det här lärde mig någonting. Alltså att jag måste inte hålla på som ett sånt lokomotiv. För det här finns ju också någon form av att jag tror att jag måste underhålla. Jag undrar, liksom, jag tror att jag måste prata. Så det här var jättebra för mig. Nu är jag så här bara, där kommer det avtaget. Jag tänker ta det nu.
Det är just det han menar med det där, att det är jätteviktigt att när du avbryter och avlägsnar dig, för annars du kommer att verka väldigt konstig och elak om du slutar på fel ställe.
Ja.
Men det som jag skulle vilja avsluta med, det bästa tipset, känner ni till regeln 43-57? 43-57.
Nej.
Om du vill bli omtyckt så ska du prata under 43% och lyssna åtminstone 57%. Och den här regeln här stammar från en forskning utförd av Gong, som ett dataanalysföretag som analyserar över 25 000 säljsamtal. Okej, så vi måste tänka att det är den kontexten. Men de upptäckte att de samtal som hade högst andel lyckade avslut låg väldigt nära just den här fördelningen, 43-57. Säljare som pratar 60% av tiden eller mera hade den absolut lägsta framgången. Och det här beror på det att människor känner sig värdefulla och sedda när de får prata och de får ge sitt perspektiv. Och forskningen visar att hjärnans belöningscentrum aktiveras av att prata. Och genom att vi låter den andra människan prata så får de att känna sig positivt både till samtalet och till dig.
Ja, ja. Att det blir en sån där liksom, det blir dubbel belöning.
Ja, så om du vill bli omtyckt så ska du göra så här. Och för att, om man vill tillämpa det i vardagen så är det bra att ställa öppna frågor. Och sen stå emot lusten att avbryta. Jag ser att ni båda jättegärna ska titta, kan Anne sluta sig prata nu. Och sen låta personen avsluta sina tankar innan man själv börjar formulera ett svar eller en comeback. Utan bara liksom på något sätt lyssna. Men sen vill jag ändå avsluta med det att jag vet inte, att ska man nu spela sådana spel och bli, för att bli omtyckt? Jag tror att världen behöver dig just exakt så som du är, med alla dina quirks och hur du pratar och vem du är. Att vara med dig själv bara. Det här säger jag till alla.
Alltså jag håller helt med dig. Jag hoppas att jag inte avbröt dig nu. Men det som jag tänkte på just när du sa de här siffrorna, att det som jag möts av på YouTube till exempel, så det är just så där, vet du, 5 ways to increase your likability och vet du, 10 signs he's not that into och sådana saker. Och där, och jag bara tänker att om alla beter sig på exakt samma sätt och tänker att det här är det som människor gillar, inte skulle du ju någonsin vilja umgås med den där människan. Du skulle bara vara så där att Anne talar nu i 47% och så lyssnar 43% och så lyssnar hon i 57%. Och sen är jag bara så där att men alla gör det där. Att ja. Det är lite samma sak som vet du, jag tänker att man vet du, försöker uppnå ett ideal. Om alla uppnår det idealet så är det inte längre ett ideal. Det är ju bara tråkigt.
Nej, det är som Instagram-filter och alla har samma utseende. Så, och alla, det finns nog vänner åt alla. Alltså det finns folk att samtala åt alla. Alla behöver inte tycka om det. Det har ingen spelar ingen roll. Bara du tycker om dig själv. Alltså var hur galen och prata hur du vill.
Bra, med dessa kloka ord så ska jag prata om vad som gör oss lyckliga idag. Vilken åsnebrygga.
Den var jättebra.
Okej, jag börjar. Är du klar?
Jo, jag gillar också din åsnebrygga.
Jag har funderat idag mycket på vad det är som faktiskt gör oss lyckliga. En stor del av vår lycka styrs ju av det samhälle vi lever i. Och framförallt vad vi väljer att prioritera i just det då, drömsamhälle. Så därför så tänkte jag att jag skulle börja med ett sånt här kort och flamsigt test med er.
Jag ska testa.
Ja.
Eller gör jag?
Anne och Adrian, var skulle ni känna er lyckligare? Vi börjar med Adrian.
Får jag börja med att ställa en jättepetnoga fråga? Alltså, vad betyder lycka i det här fallet? För jag är inte en filosof. Jag försöker förstå, för jag tycker hellre det här att lycka är ett svårt ord för mig.
Jag vill prata om lycka är viktigare än pengar.
Är det glädje eller tillfredsställelse?
Eller avsaknaden av oro?
Alla de tre.
Alla de tre.
Bra svar.
Nåja, Skulle du Adrian föredra att bo i ett land där man A. ritar kukar på väggarna för att det bringar tur, eller B. där man tvättar bort graffiti om någon skulle råka måla en kuk på väggen?
B.
Du skulle hellre bo där. Var skulle Anne hellre bo?
Nå, A. Okay. Jag skulle vilja rita på väggen.
Kukarna. Bra. Nu kommer fråga nummer 2. Vi börjar igen med Adrian. Skulle du hellre bo i ett land där cannabis växer fritt och används som ett naturligt foder för att göra grisarna harmoniska och hungriga? Eller skulle du hellre bo i ett land där grisarna trängs i sterila industriella betonghallar och vanvårdas i den storskaliga köttindustrins namn?
Okay. Vad är det för fråga? Okay,
jag ska, då tänker jag säga att jag tycker redan de här frågorna tyder på att forskaren har en otroligt förvrängd uppfattning av vad som är lycka och vad som inte är lycka. Så jag svarar inte.
Jag vägrar också.
Du svarar inte heller. Sista frågan. Skulle du hellre bo i ett land med storslagna höga berg men som lockar till sig wellnesskapitalism? Eller skulle du hellre föredra då att bo i ett land som har fastnat i ekonomisk misär med Europas högsta arbetslöshet?
Igen så tycker jag att de här sakerna är inte jämförbara.
Men jag skulle inte vilja bo i den där ettan. Dra till med något
wellnesskapitalism.
Nej, det tilltalar mig inte alls.
Nej, jag tror också att jag skulle hellre då i så fall. Måste man bo i B?
Ja, men där bor vi redan.
Det är Finland.
Jo, jag förstår att det är Finland, men jag menar, måste man bo i Finland?
Du bor här nu.
Det är nog Finland. Varför? Det är Finland eller Bhutan.
Finland eller Bhutan.
Det är A är Bhutan och B är Finland.
Har någon av oss varit i Bhutan?
Ingen av mig har varit i Bhutan.
Ingen av mig har heller varit i Bhutan.
Har du varit i Bhutan?
Nej, men någon nära, men inte riktigt rätt.
Bhutan, jag kan faktiskt inte nu säga att varför föredrar ni hellre? Det blev oklart för mig, för att ni också vägrar svara på mina frågor. Men
jag vill inte bo i Bhutan.
Du vill inte bo i Bhutan och du vill inte bo i Finland, Adrian. Det var ett bra test, tillfälligt test. Nu går vi vidare, för att det har inte så stor skillnad vad ni svarar här.
Jaha, jag känner mig inte sedd eller hörd.
Finland, det här talar jag ju om. Finland har korats, var det 9:e året i rad i år till World Happiness. Alltså vi vann den där. Vi är lyckligast i världen. World Happiness Report. Men Bhutan, som faktiskt var det land som har inspirerat FN att börja mäta lycka från första början, de har valt att hoppa av den här rapporten. För de säger att det går inte att jämföra sig med västvärldens ytliga och endimensionella sätt att se på lycka.
Jag tycker att hela det där provet tyder på att man inte förstår vad lycka är.
Men hur ser Bhutan på lyckan idag?
Med alltså att de ritar kukar på väggen och grisarna äter cannabis och växer fritt. Men de har ju, alltså, man kan väl påpeka att de har extremt strikta cannabisregler. Du får inte liksom odla och röka. Men du får eller det ska växa fritt och sen ska grisarna kunna äta det. Och man matar grisarna så att de ska få mer aptit. Alltså får munchies också bli lite harmoniska, mer harmoniska. Men hörni, om vi säger så här. Den här våren, de senaste åren har ju inte varit jättekul i världen. Och det här senaste månaden av våren, kanske också delar av sommaren, hade ju varit ganska sådär. Alltså det har varit ganska mycket kriser. Världens kriser liksom har staplats på hög. Och det där, jag blir lite säker av att märka att kapitalismen inte har gjort mig lycklig, utan den har gjort mig liksom den har gjort oss olyckligare på det sättet att alltså klyftorna mellan fattiga och rika exploderar, levnadskostnaderna rusar och sen kravet på ständig tillväxt så tvingar ju fram sådana beslut som är så kortsiktiga att de liknar kollektivt självskadebeteende. Jag menar, om man tar det här kaoset mellan Iran och USA, stängningen av Hormuzsundet, så alltså internationella energiorganet IEA säger att det här är den största chocken mot världens oljetillgångar någonsin. Och det är liksom, det är som att vi tror att allt löser sig bara vi springer snabbare, men ingen har sagt liksom, ni har tagit helt fel väg. Jag menar, att satsa på grön tillväxt just nu, var jag lever i, var det för att känns liksom som att måla huset fast du vet att det brinner upp imorgon. Men nu satsar vi på det här. Att vi kanske har byggt ett bra system på pappret, men sen har vi liksom tappat bort meningen med det. Så tycker jag liksom att det här, jag upplever vårt system idag. Du ser nog
Men det är för att jag försöker tänka, för jag tänker ju det här liksom, alltså det som en av de häftigaste grejerna med just ekonomisk teori är att man överhuvudtaget tänker att det hänger ihop med lycka. Alltså ingen ekonomisk teori hänger ihop med lycka, det är en ekonomisk teori. Pengar hänger inte ihop med glädje liksom. Det är väl du, alltså det var det som innan allt det här började, så talade jag och Anna om det här liksom, att vad heter det, att märka att man börjar tycka om små saker. Det är liksom att dricka en kopp kaffe på morgon, solen lyser, du får vara för dig själv. Det är lycka. Kan du betala dig till den punkten? Nej, du kan faktiskt uppleva exakt samma situation och må helt förjävligt. Liksom. Och, mm. och mängden pengar du sätter på kaffekoppen kommer inte att inverka på det här. Liksom, det kommer inifrån.
Mm. Att jag tror att, och uppskattar det lilla kanske.
Ja, men samtidigt så fort som jag säger det där, så i och med att allting styrs av marknadsteori, så gör det här ju bara att människor nöjer sig med skit. Det är det som jag tänker att liksom, du, alltså, en av orsakerna varför vissa människor kan bli vrålrika är för att resten bara säger åt sig själva att ja, men jag nöjer mig med små saker. Mm. Att det är liksom, vi lever i en värld som kannibaliserar lycka och skitar ut sorg. Glad sommar i fredag.
Men jag letar med mommo i Bhutan, så hon var så fattig. Ja. Och det där, men enligt de här lyckoparametrarna i Bhutan så var hon lycklig. Och då hade hon inte alltså råd att äta. Man sa bara att nej, men hon lever i naturen och hon har kaverin. Och de hade mm. lagat de parametrarna just att folk ska kunna vara mukamas lyckliga. Fast de är under liksom all nivå av vettigt, liksom, vad heter det, människovärdigt levande. Att det på något sätt, så är det något att på papper låter det här Bhutan, hur man försöker göra det till ett lyckligt land, så ja, det låter väldigt skumt.
Ja, det är lite skumt väl kanske, att så det du pratar om, antar jag, det här BNL, alltså de räknar inte BNP, bruttonationalprodukt, utan de räknar helt enkelt, man mäter levnadsstandarden inte i BNP, utan i BNL, bruttonationallycka. Och jag tycker bara att det är ett så intressant sätt att mäta alltså levnadsstandarden i ett land. Och det som jag tycker kanske att är för mig väldigt viktigt är det att Bhutan redan idag är koldioxidnegativt. Alltså det här är en sak som jag tycker om i deras land och deras sätt att tänka. De har alltså landets konstitution förbjuder kövling och kräver att minst 60% ska vara skogsmark, och idag är det alltså 71%. Att de har liksom lyckats över sina förväntningar.
Fråga. Säljer de sina klimatkrediter åt andra länder som får konsumera mer i så fall?
Det kan jag inte svara på.
Men det brukar gå så nämligen.
Det viktigaste i Bhutan är då en urgammal tradition. Det är att rita så stora färgglada kukar direkt på husväggen. Och det här, jag säger inte här liksom, man får rita kukar på väggen, det är därför. Men det som jag tycker är kul är att det här är en hyllning till en munk från 1400-talet som kallades för den gudomliga galningen. Och han tyckte liksom att humor och penisar, det är den snabbaste vägen till upplösning. Och jag diggar det här sättet att tänka. Alltså så att idag ritar man dem för att skrämma bort onda andar och för att det anses bringa tur och fertilitet. Men jag vet inte, det här, tycker ni att det här är ett vettigt sätt att liksom på något sätt se på? Alltså det här är snabbaste vägen till upplösning.
Jag tycker om det där med humor och skratt och ja. Sånt. Så det köper jag nog, det tycker jag är fint. Men jag vet inte hur en ritad kuk liksom hjälper mig om inte jag har utbildning eller får jobb.
Ja, eller har mat på bordet. Alltså det är det här, det finns liksom på något sätt.
Men jag tycker att det finns en jättefin parallell här med ändå med hur vi lever i väst. För det är liksom sådär, nu har det talats mycket om det att vi är rikare än någonsin förr och ändå så är vi fattigare än någonsin förr.
Folk mår jättedåligt.
Ja, vi mår jättedåligt. Och det är liksom sådär, okej, okay, men vi ritar kukar hela tiden. Det vill säga sådär, vet du, att du håller på att trada daytrading hela tiden, blir rikare och rikare och sen är du bara sådär, vet du, att ja, hur hänger det här ihop med något?
Ja, ingenting är värt något mer. Men om vi vänder blicken då mot väst och Norden, så det där orsaken till att jag började tänka på det här var att jag läste en artikel under våren från Dagens Nyheter om initiativet The Real Economy. Och det startat bland annat av skådespelaren Gustav Skarsgård. Och det där, han vill alltså tillsammans med sin lilla grupp återknyta då ekonomin till det som faktiskt bär oss. Alltså jorden, naturen, mänskliga relationer. Det påminner ganska mycket tycker jag om hur man tänker på lycka och levnadsstandard i Bhutan. Och liksom, de pratar väldigt mycket om att synliggöra dagens finansiella system. Och vet ni hur det hela tiden är massa sådana konsekvenser för människor och ekosystem, och det är liksom globala värdekedjor och det är abstrakta siffror. Alltså de vill förstås då, om det heter the real economy, så det är klart att de förespråkar lokaliseringsekonomi. Ta tillbaka det, gör det lokalt liksom. Flytta bort makten från globala jättar, prioritera det lokala. Det här tycker jag också att låter ju väldigt såhär, okej, okay, ja, det låter helt bra.
Har vi inte gjort det ganska länge ändå? Att liksom påpeka just att den här mjölken kommer från den här bondgården, vet du?
Ja, men ja, nu har vi väl, men inte vet jag om det nu ändå funkar. Och det finns ju alla de här konstiga avtalen som spökar i Europa ändå, liksom så här bakom, som man inte, alltså jag vet inte så mycket om en sån här. Det liksom är utanför min kunskap också.
Ja, men där tänker jag, för jag har ju hållit på att läsa den här, vad heter den, Harare, vad heter han? Yuval Harare.
Ja. Harari. Yuval, alltså den här israeliska filosofen.
Ja, hans bok Nexus, där han talar om information. Och han menar liksom att en av de stora problemen med hur vi tänker på information är att vi tänker att om vi bara informerar människor mera så kommer de att agera vettigt. Men det finns en bristningspunkt, alltså vi kan inte ta in mera information och mera. Och vi kommer ändå att agera småaktigt. Liksom att där tänker jag just den här att du skulle ha liksom en ekonomi som modell där du är så att följande människor lider på grund av det här, så vet jag inte om vi skulle sluta med att vi skulle liksom göra annorlunda. Jag vet inte.
Nu tycker jag att det är en ny uppgift. Okay. Nu får ni lajva att ni är en vis och belåten butansk munk. Så vilka är de absolut viktigaste lyckoråden ni skulle ge till era egna lärjungar och alltså, ni ska vara beredda att avstå från någonting, liksom, det goda livet? Anne, du får börja.
Jag är en munk i ett kloster.
Till exempel, jag vet inte, du får välja själv hur munk du är.
En tiggarmunk.
Vad du lat.
Om jag skulle vara munk i ett kloster, vad ska jag ge för råd? Finns det avundsjuka? Vad har de för problem? Jag vet inte, jag har lite svårt. För då ska jag också... Vad fan? Vet du, jättesvår fråga. Jag skulle säga att skratta mycket. Känn dig själv.
Jag har haft vissa självinsikter som jag är så där vet att jag vet inte om man ska säga dem i radio. Det är det som gör att jag liksom så där, det som jag anser att vara goda livsråd, så tror jag inte att majoriteten kommer att tycka om överhuvudtaget.
Okej, men ge ett.
Kanske jag skulle säga att liksom, kom ihåg att liksom, lycka är inte ett tillstånd att vara i.
Liksom, oh, det är bra.
Du kan inte vara i lycka, utan det är liksom det du... buddhistiskt sett så livet är lidande. Liksom, men jag menar inte på ett sådär finskt sätt nu. Jag menar inte sådär vet du, att man ska gå omkring och vet du, vara surmulen. Utan verkligen sådär att allting innebär någon form av negativ känsla för dig. Så det är liksom, du kan inte gå omkring och hela tiden vilja vara lycklig för att du kommer att förstöra allt.
Ja, det är vidrig chimär att det skulle finnas ett sånt tillstånd. Att man tror att det skulle vara möjligt att man kan uppnå något sånt. Att vara människa är att ha problem. Ja. Har du inte problem så lever du inte mera.
Nej, exakt. Det är ju det som gör det så intressant, tänker jag, att ha, liksom just se människor som är ultrarika och vad de gör för att på något sätt att du hållas unga, vad de gör för att hållas glada. Och man är bara sådär, men ni ser ju ut som liksom ödlor. Ni bor liksom i små bunkrar, ni har liksom byggt rymdskepp som ska ta upp er i månen som en buss. Liksom, det är ju inte en mänsklig sak att göra något mer.
Nej.
No, men Kia, vad är det bästa rådet du har fått kring de här?
Vad skulle du vilja ge nu om du är så där vad heter han?
Ingen aning, jag frågar ju, jag vet. Nej, men alltså...
Gautama Kia.
Jag tänker väl mera att om man skulle byta system då, om vi skulle byta vårt kapitalistiska system av vad vi anser att vara lycka idag.
Ja!
Och ta med det kanske jag skulle försöka...
No, allt som är på papper på det här butan, de tar hand om klimatet, de vill ha, de vet att det är 33 olika aspekter av är du lycklig eller inte. Allt på papper är underbart. Men jag tror alltså att det är bara båg.
Det är bra det, för nu kommer vi in på smolket i den smolket i den butanska bägaren.
Oh.
Förstås är det så som du säger, Anne, att när någonting är lite för bra, eller det kanske inte ens, så jag tror inte att någon blir lurad, liksom ingen försöker lura någon annan här, men vad är det som händer när man har det jättebra sen? Alltså, okej, har det bra och bra, men alltså klyftorna växer ju i det här landet. Och landets elit har fått utstå skarp kritik, för de reser gärna runt i världen för att berätta och hålla glödande tal om andlighet och lyckoindex. Och sen har de jättesåhär feta traktamenter i sin egen ficka, och så skickar de sina egna barn utomlands till sina exklusiva elitskolor. För att det är ju klart alltså att mycket är liksom ganska gammalt, konservativt. Eller liksom de är inte på den nivån vi är idag. För de har liksom, de har inte haft samma industrialisering. De har ju inte sånt i sitt land. Nå ja, så det är en sak. Men sen är det så att man har också insett i Bhutan att det där, man kan inte betala räkningarna med enbart inre frid. För hur man än vill säga så här, att jag behöver inga pengar, så lever vi i en värld nu just där ändå stora delar styrs av pengar. Så nu öppnar man dörren för grabbarna med tjocka plånböcker. Och det här gör man genom jätteprojektet Gelepu Mindfulness City. Och det här kan liksom låta som en flummig retreat, men det är i själva verket då en ekonomisk zon skräddarsydd för techmiljardärer och wellnessentreprenörer. Och för att de här investerarna ska slippa vandra över bergpass med sina laptops, så bygger man nu en internationell flygplats som ska klara över 100 flyg om dagen till 2029.
Parentes, visste ni att de har världens... det här är meningen, Wellness City, det ska komma Mindfulness City 2029. Och då ska det här... Alltså de har det äckligaste flygfältet i hela världen. I
alltså fysiskt äckligt?
Ja, nej. Utan landningsbanan är så vidrig att det är helt omöjligt. Och nu gör de allt för att locka turister. Och vet ni vad de gör? Först låter det jättefint. Nej, det låter inte alls fint. Att de vill ha mindfulness-turist. De vill inte ha så mycket folk dit. Men vet ni vad de gör då? Det kostar $250 per dag att vara där. Det är ganska mycket pengar.
De gör pengar nu.
Och nu vill de ha alltså på riktigt alltså tech bros dit. De betalar ju 250, det är ju ingenting.
Men att nej, för dem är det ingenting. Men det, är liksom, det, är ju, det blir lite så här bitter eftersmak faktiskt av den här ölen. Det är väl inte som att de inte tvättar kranen förrän de ger åt en det där ståpet. Då blir jag sur.
Men det, för det, alltså, jag har ju bara, hela tiden medan du har talat så har jag ju bara tänkt på det. Att jag tycker att Bhutan låter som Finland. Alltså det är liksom, istället för att vi har kuka på väggen och andlig frid så har vi ju haft vårt skolsystem. Vi har ju talat jättemycket om den finska skolmodellen. Det är så där Suomi mainittu hela tiden. Mm. Och... nu så håller vi ju, eller vi håller liksom överger den här tanken att folket ska liksom på något sätt ha lika möjligheter att utveckla sig. Vi ska ha liksom ett skolsystem som gynnar alla. Så vi har ju frångått de här sakerna ganska grundligt och talar mycket, mycket mer om hur vi ska vara liksom sådär, vet du, lockande internationellt. Mm. Om det då är via datacenter eller andra lösningar som vi tar in och sen liksom det, jag tänker mig att någonting här så det är liksom, ja... Det är Janne.
Förlåt, nu är jag riktigt hemskt, men det, alltså, det värsta med Bhutan är, det är buddhistisk. 100 000 folk av hinduistisk tro har innan det här lyckoprojektet måste fly från landet i fångläger i Nepal. Alltså det är så shady!
Ja, men jag älskar liksom nationell buddhism. Man skulle inte tro att sådana saker ens existerar. Men Sri Lanka är också nationellt buddhistiskt. Alltså det är liksom så psyko.
Mm. Ja, och vi tycker att det låter nu så kiva.
Men är det inte alltid så där, tänker jag, att allting har en baksida?
Det är evil!
Men jag tänker att jag tror ändå att det är liksom fråga om att det där normaliserar den där baksidan. Jag tänker ändå att det finns någon sån här typ av... man kan tänka sig att det finns en rimlig baksida. Och sen finns det en orimlig baksida.
Mm. Ja, att ännu baksidan är uppdelad i detta. Mm.
Ja, det finns en bra röv och en dålig röv.
Yep. All right.
Men nu blir det bra avslut.
Du har en bra röv, Adrian Pereira. Tack för samtalet. Tack för sällskapet.
Tack, Kia. Jag hoppas du ska ha en trevlig sommar.
Tack, Anni Hietanen. Du har också en bra röv. Ha en trevlig sommar.
Tack för sällskapet. Tack för din rumpa, Kia.
Jag heter Kia Svetihin och det här sällskapet. Hej då.
Hej då.